Jag tycker att det är fint när man står upp tillsammans och läser ur evangeliet. Man kan ju tycka lite vad man vill om det där med att stå och sitta och sådär. Men jag tänker ändå att det finns en poäng i att stå upp för att behålla någonting i livet kvar liksom som heligt. Och visa respekt för. Och för mig är Guds ord faktiskt någonting som jag har respekt för. Så vill ni stå tillsammans med mig så vore det väldigt fint. Och vi ska läsa från Lukas 15, 1-7. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse: om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han inte då de 99 i öken och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Amen. Varsågod och sitt. Jag är på rymmen. Från mina orättvisa och mycket oförstående föräldrar. Snabbt så springer jag upp för berget på vår tomt i Trånghalla. Och jag är väl en sådär 7-8 år ung. Och jag vet precis vart jag ska gå. För det är liksom inte första gången jag går dit. Det är ett ställe upp för berget och så ner. Och jag sätter mig där lite lagom gömd bland granarna. Och så tänker jag: här ska jag sitta så ingen hittar mig. Tiden går väldigt långsamt. Och så börjar det bli mörkt. Nåja, en liten stund till kan jag väl ändå sitta här, intalar jag mig själv. Och tiden går. Till slut så hör jag stegen av min mamma. Johanna! Jag svarar inte. Johanna! Och så biter jag ihop och sväljer all stolthet som finns i den lilla kropp som är min. Och så viskar jag tillräckligt högt så att det ska höras: här är jag, mamma. Kom och hämta mig. Förlorad. Och ekar det väldigt, eller? Nej, det är bara jag som hör lite konstigt här. Nej, jag undrar om det blir bättre. Så, nej. Nej. Funkar det för er, eller? Ja, men då kör jag. Förlorad och återfunnen, kyrkårets tema för den här söndagen. Och den här liknelsen eller berättelsen om det borttappade fåret är en av tre berättelser om något väldigt värdefullt som går förlorat. Som har kommit bort och som blir återfunnet. Och orsaken till att det här kommer bort, det skiljer sig lite åt i berättelserna, precis som i det vanliga livet. I den ena berättelsen verkar det som om att orsaken att man kommer bort, det här är berättelsen om den som vi brukar kalla förlorade sonen, det är att man vill komma bort. Det är liksom ett väldigt starkt eget beslut. I den andra berättelsen så är det ett mynt som försvinner. Och då är det inte myntet själv som tagit beslutet, utan bortkommandet beror på omständigheterna. Alltså ligger hos någon annan. Och i den här berättelsen om fåret så hör man då ibland att fåret råkade komma bort. Eftersom får oftast benämns som disträ och dumma och saknar lokalsinne. Men jag tror inte att det här är hela sanningen eller själva poängen. Mer om det sedan. Men vad jag vill att vi ska ha med oss som grund i den här berättelsen, det är det som hela Lukas evangeliet handlar om. Och det som Lukas liksom har som grundfundament i sitt evangelium. Och det är om frälsningsbudskapet. som uppstod inifrån Israel men som nu är tillgängligt för alla. Så tillbaka till dagens liknelse. Jag hörde den här berättelsen som liten i söndagsskolan, för det hade jag ju förmån att gå i. Och kanske är det den berättelsen jag minns bäst och hört mest och också berättat för mina barn mest och läst om. Det fanns såna här böcker och fåren stack ut och man kunde lyfta på stenar och allt vad det var. Och det här lilla fåret som trasslar in sig i taggbuskarna i mörkret, men som bräker och blir funnet och tas upp i famnen av herden. Och jag kan känna den här känslan varje gång vi läste den här berättelsen, eller jag fick höra den, att den doftade av en sån trygghet och frid. Och idag vill jag med den här texten, liknelsen som underlag, försöka säga något om vem Gud är och vilka vi är, utifrån det som jag läser in i texten tillsammans med hela Bibelns budskap. Och herden står idag för Jesus själv. Ibland kan vi ju se att vi pratar om herden som ledarskap, men idag så är herden Jesus själv. Fåret som tappas bort, för precis så står det. Om vi läser i grundtexten så har vi ett ganska ofta förekommande ord om just borttappat, apololos. Och det är ett ganska så dystert och allvarligt ord. Det står för våld och död. Och Jesus, han berättade faktiskt inte liknelser för att underhålla, utan de är ofta skarpa och utmanande och berättar också ofta något om liv och död. Och det finns lite olika förklaringar till varför får hamnar utanför flocken. Oavsett om den då är dum eller inte, så verkar det hur som helst inte ha varit ett helt frivilligt val. Det kan ha varit sjukt eller skadat. Det kan ha varit för svagt för att hålla jämna steg med flocken. Det kan också ha blivit rädd eller befunnit sig i en flock med en herde som inte är varken intresserad eller uppmärksam. Orsaken till varför fåret försvinner, det får vi faktiskt inte. Det är bara försvunnet och borttappat. Och att något är försvunnet eller borttappat innebär ju inte per automatik att det är någon som saknade. Men med den här berättelsen så vill Jesus göra det väldigt tydligt för åhörarna och för oss att det här borttappade enda fåret spelar roll. Och om man vet lite om herdeverksamhet, jag vet inte så mycket om herdeverksamhet, men jag har läst ganska mycket, så förstår man att man gick liksom inte ut själv med 100 får, utan man hade antingen någon medhjälp eller om man var i team. Så de där 99 rättfärdiga som var kvar, de blev inte helt lämnade åt sitt öde. Men en av poängerna med berättelsen, tror jag, återigen är en berättelse om de principer som finns hos Gud och i Gud och som blir tydliga i Jesus. Logiken i våra mänskliga hjärnor, som oftast får sin följd i vårt agerande och våra strukturer, i vår politik och i vår ekonomi, handlar oftast om mängd och kvantitet och majoritet. Men Jesus gör inte det som är ekonomiskt vettigt eller smart, för han agerar helt utifrån andra värden. Vår herde, han är känslomässigt engagerad och driven, samtidigt som man står för sanningen. Och det som i världens ögon är litet och obetydligt och ointressant är av Gud av allra största vikt. Jag fick en liten bild framför mig av en sån här vågskål, en sån här gammal vågskål. Och så såg jag liksom i den ena skålen en guldtacka och så såg jag i den andra en bomullstuss. Och då tänker jag att det är ju faktiskt guldklimpen som åker ner och bomullstussen som åker upp. Värdet ligger alltså inte i tyngden i guldet. Och Jesu ord kommer till mig, som vi läser så ofta i Bibeln, att mitt rike är inte av den här världen. I mitt rike råder helt andra principer. Sen säger den också någonting om synd. Det står så här: alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Eller om man tittar i grekiskan så ser vi att det stod att de drog sig till honom. Så den här berättelsen är dels en berättelse om de principer som råder i Gud. Men det är också en berättelse om synd och omvändelse. En berättelse som säger något om oss människor. Synd och omvändelse. Det där kan vara lite obehagliga och obekväma och obekanta ord för vissa. Och vad betyder de egentligen när vi klär på dem den kristna trons kläder? Synd. Alltså det verkar ju vara väldigt viktigt för författaren att poängtera att det var just syndare som sökte sig till Jesus. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus. Eller de drog sig till honom. Och när författaren använder ordet syndare så är det egentligen inte, tänker jag, något negativt laddat i det här. Det som osar lite bränt, det är när han nämner de rättfärdiga. Som inte vill erkänna sitt förlorade tillstånd. Ordet syndare används av Lukas för att poängtera vilka som av, nu ska jag läsa upp alla ord jag skrivit, av de vältvättade, uppolerade, vältalade, religiöst lärda klassades som syndare. Eftersom de inte följde de judiska lagarna och reglerna. Men man kan ju verkligen fråga sig själv. Vem är syndaren? Och varför drog sig då de här som namnges som syndare till Jesus? Och återigen, det är detta som är så fantastiskt när man börjar titta på de grekiska orden så kommer ju lager efter lager efter lager. Så innefattar det här ordet drog sig till en vägledande sinnesstämning. Alltså en intensiv närhet. Och jag antar att det delvis berodde på att de visste vilka de var. De där som är längst ner på samhället, stege, vet om det. För det sitter så djupt rotat i dem. Och dagligen blir de påminda. Hur de blir sedda på. Hur de blir behandlade. De vet att de inte är fullkomliga. Dörren står liksom öppen. De har inget att förlora. Deras längtan och törst och hunger går inte att dölja. Och så tänker jag på Jesu ord i bergspredikan. Nu är den citerad från The Message. Välsignad är du som inte längre har något att hålla dig fast vid. Du som känner dig förlorad. Du som har förlorat det som är dig kärast. Dig tillhör Guds nåd. Dig tillhör välsignelsen. För den som ser sig som fullkomlig behövs inte nådens principer. Nåden som går rätt igenom karman. Och som skär igenom alla lager utav de mänskliga lagarna. Du får det du förtjänar. Nej, du får fast du inte förtjänar. Och det står att de sökte sig till honom för att höra honom. Höra vad då? Jo, återigen om vi tittar på ordet i grekiskan så får vi den lite djupare meningen. De går dit för att höra Guds röst. Rösten av den som ger liv till våra liv. Rösten som välkomnar dem och bjuder in dem i en fullständig gemenskap. Att veta vem man är. Vi människor är på ett sätt så lika varandra. Och kristen tro berättar för oss att människan är både rättfärdig och syndare. Alltid. Och den säger också, man kan titta på många olika bibelställen, men jag har tagit några exempel här. Bland annat från Predikaren 7 och 21 står det så här. Men det finns ingen rättfärdig på jorden som alltid gör det goda och aldrig syndar. Och i Romarbrevet 3 och 11, ingen finns som är rättfärdig. Ingen enda. Om vi tror, och det här kan ju vara utmanande, kanske inte för er, eller kanske för någon. Men om vi tror att människan innerst inne är god, och bara vill väl. Att det enda som behövs är de rätta verktygen för att införskaffa sig rätta värderingar. Så missar vi hur starka de makter är som vill förstöra oss. Bibeln aktualiserar synden gång på gång på gång. allt det som skiljer oss från Gud. Och så gräver synden obarmhärtigt i oss med sin skarpa spade. Och om vi inte får syn på våran synd, hur ska vi då kunna hantera den? Det är Guds sak att besegra synden, men det är vårt ansvar att se sanningen. Så att vi kan gå till tippen med det som ska ligga där. Fariseerna och de skriftlärda, de rättfärdiga, ville inte se. Kunde inte se. Eller jag vet inte vad. Och sen har jag funderat över, kan det vara så att vi ibland inte vill bli funna? Eller vågar bli funna för att vi skäms? Att vi blir ett får som inte ger ljud ifrån sig när herden letar efter oss. Livrädda för att han ska få syn på oss. På smutsen och på det där misslyckade. Jag vill att du ska veta att Gud, han vill finna dig. Och han vill finna dig för din skull. När vi syndar och trasslar till våra liv så lämnar inte Gud oss där. Utan han kliver liksom rätt in i våra bekymmer. Och där vill han rädda oss, omfamna oss och göra oss fria. Tillbaka till Gud. Han tar upp det och så lägger han det på sina axlar. Här har vi, tycker jag, en så otroligt tydlig bild av Jesus. Med det som är borttappat, vilset och trasigt så är han otroligt varsam. Han sätter inte ner det där lite rädda, vilsna, förtappade fåret på sina egna ben för att gå ensam. Han leder det inte ens och han driver det absolut inte framför sig. Ni som har hört mig några gånger har ju hört det här jag säger nu några gånger. Men jag tänker säga det en gång till. Och jag kommer säkert säga det fler gånger efter det här också. Jag har en bild av herden på vår vägg hemma. Där vi går och lägger oss. Och skrivet ovanför vår säng står det: Herren är min herde, mig ska inget fattas. Och jag har även låtit skriva det på min arm. För det här är ett sånt stort statement för mig. Det är liksom slutdestinationen i min tanke. Ofta. När rösten från åklagaren har klampat runt i mitt inre tag så får jag gå tillbaka till herden. Lyssna till honom. Och ibland kan det vara korrigerande ord. Men det finns alltid en ton av kärlek, ljus och öppning. Här finns inget piskande eller något som vill mig illa. Ingenting. Han tar upp det och lägger det på sina axlar. Så nära är mitt öra hans röst när jag ligger där. Sen är Jesus också väldigt tydlig med att det finns de som är utklädda till herdar. Alltså inga riktiga herdar. Herdar som inte bryr sig. Och ibland så tycker jag att det är otroligt nyttigt att läsa och påminna sig om just det här. För om vi inte liksom ser motsatserna så är det svårt att gå vilse. Jag vill bara läsa från Johannes 10:11-13. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Ibland behöver vi stanna upp och fundera över var de här skenhedarna finns någonstans. Är vi uppmärksamma? Följer vi dem ibland utan att veta var de döljer sig? Och svaret för mig är på den frågan ja, det gör vi. Därför behöver vi, jag, alltid fundera över vilka röster som vi ger utrymme i våra liv och som vi ger tillträde till våra hjärnor. I herdens fotspår har jag skrivit här sen. Vad händer med fåret efter att herden tagit det på sina axlar? Jo, men han leder ju det tillbaka till flocken. Även om den här flocken just här kanske inte var den mest tjusigaste utav flockar, så var det den han ledde lammet tillbaka till. Ingen flock, ingen församling är genomtjusig och perfekt. Men precis som ett får inte kan överleva utan sin flock, så har jag svårt att se hur vi ska kunna överleva utan varandra. Människan är inte rustad för att leva själv. Flocken är liksom garanten för överlevnad och är i sig själv ett skydd mot olika faror. Men den gör också individen mer komplett. Det är en liten tanke, ett litet sidospår liksom, för att kunna just applicera den här berättelsen även på församlingen. Och nu ska jag gå in i avslutningen. Att vara förlorad innebär i Guds värld alltid en möjlighet att bli återfunnen. Du tillhör Gud från början. Det är därför, tror jag, det finns ett åter framför funnen. Åter funnen, så tänker jag. Och Gud söker oss. Orsaken till det här förlorandet, bortenkommen vilsenheten, det kan vara olika. Du kanske har valt den, eller så har andra människor drivit bort dig. Och du kan ha liksom försvunnit iväg utan att reflektera över varför, utan det har bara blivit så. Orsaken är kanske inte så viktig, utan det viktiga är att det alltid finns en famn att bli funnen i. Det är visserligen lättare att bli funnen om man inte gräver ner sig eller gömmer sig bland granris. Att stå för den man är och det man gjort, det man egentligen inte vill kännas vid. Att lägga det där som kallas för synd fullt synlig. Kanske det blir enklare att visa sig om jag säger att det finns inte något som är så djupt, så mörkt eller så snårigt att det går utanför Guds räckhåll. Ingenting. Vi kan sällan finna det vi söker i mörkret, men det kan Gud. Och han söker dessutom inte i okunnighet. Han vet precis vad han söker. Och han hittar oss. Även när vi gömmer oss. Och det står så här i texten. Och när han hittar det. Inte om. Och när han hittar det. Så tar han upp det och lägger det på sina axlar. Berättelsen är inte bara en berättelse om synd, rättfärdighet och omvändelse. Det är en berättelse om trygghet. En berättelse om Guds gränslösa kärlek som kallas nåd. Jag biter ihop och sväljer all stolthet som finns i den lilla kropp som är min. Här är jag. Kom och hämta mig. Jag låter mig bli funnen med allt det som är jag. Av den Gud som alltid vet vad han söker. Funnen av Jesus som också har förlorat mig. Alla de gånger jag har upphört att lita på honom. Distanserat mig, gjort mig till en främling. Jesus är också glad. Vi har funnit varandra. Amen.